Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, låt oss bedja. Gud vår Fader, ställ oss bedja. Låt ingen oss fördärva. Gör vår själ från synden fri och låt oss himlen ära. Vårt själ, vår tillflykt var mot Satans våld och snara. Avvänd all själa fara, oss i din tro bevara. Herre, du är vårt försvar, så hjälp oss dig förbida och i din rustning strida vid dina trogna sida. Amen, amen, ske alltså. Så sjunger vi halleluja. Tredje omgångens predikotext, den hämtar vi från Matteus i det 11:e kapitlet, verserna 25 till och med 30. Och orden lyder så i Jesu namn. Sidan 29. Vid den tiden sade Jesus: jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är mitt och min börda är lätt. Herre, helga oss i sanning. Ditt ord är en evig sanning. Amen. Kära församling, kära vänner i Kristus Jesus. Vid riksdagen i Strängnäs 1523 så träffade Lars Andersson den nyvalde kungen Gustav Vasa. Och Gustav Vasa fann strax i denne ansedde ärkediakon en rätt man att ta hand om det kyrkopolitiska läget i Svea rike. Traditionen berättar att det var just Lars Andersson, eller Laurentius André, som bekantade konungen med Olof Pettersson eller Olaus Petri. Dessa båda enkla och små herrar fick konungen att inse vikten och nyttan av att Sverige skulle anta den lutherska läran. Laurentius André, eller Lars Andersson, han gick under namnet Mäster Lars. Han var en klok och förståndig man och lät alltid kungen vara den som bestämde. Men ändå var det just han som stod bakom nästan alla kyrkliga angelägenheter under denna mycket oroliga tid. Lars Andersson hade varit 3 gånger nere i Rom. Han kände väl till förhållanden där. Och på den tiden så var det ingen dålig, för har rest 3 gånger före man är 30 år till Rom. Och det innebar också att Sverige kunde förhandla med Rom redan 1524. Och då avbröt man förbindelserna med påvedömet. Som nästan det första landet utanför som tidigare hade varit katolik. Det intressanta i sammanhanget är att denne Lars Andersson, han uppmanade prästerskapet vid den här tiden att läsa Luthers skrifter. Och om de såg eller att det var någonting som var fel, så gällde det alltid, sa Lars Andersson, att pröva vad de läste mot Bibeln. Den katolska läraren försvarades med näbbar och klor. Framförallt två herrar, ärkediakonen Peder Galle i Uppsala och biskop Henrik Brask i Linköping. När Gustav Vasa ville ha en disputation mellan Olaus Petri och Peder Galle, så förhalade han detta in i det längsta. Den katolska kyrkan fick inte ifrågasättas, eftersom påven hade all lag och rätt i sitt hjärtas skrift. Så fick de enkla männen, de små som vi läste om i texten, Olof Pettersson och Lars Andersson, vara det av Gud utvalda män. Just de små som vår text talar om. Det fick bana väg för att Guds ord skulle bevaras rent och klart och förkunnas och predikas. Och det är därför vi sitter här. Våra sex korta text som vi läste just är så rikt på innehåll, enkel och tydlig, och behöver egentligen inte utvecklas, utan bara att vi stryker under och poängterar dess rika och dess dyrbara innehåll. Guds rike kommer inte och har aldrig kommit så att man kan se det med ögonen, utan den finns i den enkla förtröstan på Gud Fadern, och den han har sänt Jesus, Guds son, och anden som kommer genom ordet. 2014 så påminns vi att i reformationens anda, att som Lars Andersson säger, vi ska pröva all lära mot skriften. Det är en biblisk sanning även i denna yttersta tid. När Gud har uppenbarat sitt ord för oss, så har han gett oss ett besked. Så är det. Vi ska inte behöva famla i ovisshet om att det kan vara si eller så. Det är ytterst viktigt för oss när någon kommer med ansvar om nya sanningar och nya uppenbarelser. Då ska vi jämföra med skriften. Vi kan gå ännu längre tillbaka. Vi kan gå tillbaka redan under den första nytestamentliga tiden. I den lilla staden i Grekland som hette Berea, där fanns det kloka, enkla människor. Paulus och Silas kom dit och predikade. De gick hem, står det i Apostlagärningarna 17, och så om det förhöll sig så som Paulus och Silas hade predikat under dagen. De jämförde i skriften. Det är en god regel för varje kristen. Därför är det också viktigt att vi lär känna skriften. För hur skulle vi annars kunna pröva läran om vi inte känner vår bibel? Damm på din bibel, det är rost i din själ, som en stor predikant en gång. Och det är en sanning som stämmer. Det går inte med damm på bibeln. Då kan vi inte pröva läran. Vi kan tänka på Paulus bekännelse när han står inför landshövdingen Felix i Caesarea. Men det bekänner jag för dig, att jag enligt den vägen som det kallar för en sekt tjänar mina fäders Gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna, apostlarna 24 och 14. Paulus bekände sig till de skrifter som judarna hade som helig och ofelbar nåd. Och det som här sammanfattas med lagen och profeterna. Det var inte så att den lära som han förkunnade tog avstånd från judarnas urgamla tro, utan han förkunnade att allt det som var skrivet nu hade blivit uppfyllt genom Jesus Kristus. På samma sätt hävdade också apostlarna att det budskap de förkunnade var ett ord av Gud. Därför tackar vi alltid Gud för att ni tog emot Guds ord som vi predikade och tog det till. Inte som ett ord som vi läser från människor, utan som Guds eget ord. Något som det verkligen är, ett ord som är verksamt i er som tror. Och det bästa och det ljuvligaste av allt, det är att ordet är ande och liv. Det är genom det som den helige ande är verksam. Han går inte vid sidan av ordet, han går inte över ordet, han kommer i de heliga bokstäverna. Och det ska vi bevara som vår ögonsten, eftersom det uttalar ja och amen till alla Guds löften. Vad läste vi i vår predikotext? Han har fördolt det. Vad är det han har fördolt? Han har fördolt ordet för de visa och kloka, men han har uppenbarat det för de små. Det innebär inte att Gud underkänner mänsklig kunskap och visdom på något sätt. Det är mycket värdefullt, det ska vi betona. Många gånger bidrar ju forskning och kunskap till människor i allmänhet för en drägligare tillvaro. Det är inte så Herren Jesus vill säga här. Redan när Jesus vandrade här på jorden så menade de visa och kloka, det har vi ju hört och sett i evangelierna, att det var en dårskap. Många har sedan dess hållit kristna för att vara dåra, ja rent av idioter, som inte kan tänka själv, utan har dolt sig bakom 2000-åriga gamla mossiga skrifter. För det visa och kloka har alltid och kommer alltid evangelium att vara förnedrande. Man vill inte ge upp sig själv. Men för de små, för de olärda, som ingenting har, som ingenting kan, så är himmelriket det vi har i den heliga stil. Det tar till sig nådens evangelium som skänker oss allt. Man säger klara och tydliga amen tills det Jesus idag prisar sin fader som är i himlen. Det Jesus säger, jag tackar dig fader att du har fördolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de små. Och så kommer det, ja, detta var ditt goda vilja. Det är inte så att dessa små, för vilka evangelium uppenbaras, dummare på något sätt, eller man har mindre intelligenskvot än andra. Det har funnits och finns många intelligenta och det finns många framstående kristna. Men här handlar inte om intelligens, utan det handlar om att böja sig för Gud och låta honom vara klokare än vi. När det gäller Gud och vår salighet så ska vi låta vår förnuft para och flyga all världens väg. Bli små inför Gud och tänka, här begriper jag ingenting, här måste jag bli som ett barn. Bli stilla, lyssna och lära av Gud själv. Det är den gudsfruktan som Bibeln kallar för början till visen. Psaltaren 111:10. Det Jesus här talar om är vad ingen människa kommit kunnat forska fram. Det är gudskunskapen som Jesus talar om. Och den är av en helt annan art. Och den går över de gränser. Och den kan inte nås genom lärdom och klokhet. Tvärtom så vet vi att det är ibland ett hinder. Den som bara litar på sin egen klokskap kan aldrig nå fram till Gud. Vi har inga, kära vänner, instrument för detta. Våra måttenheter, de är för små. Människan, hon är helt enkelt för liten. Så har fadern bestämt. Ja, fader, detta var din goda vilja. Endast den som böjer sig under skriften där Guds son är uppenbarad kan nå fram till den sanna kunskapen om Gud. Den som menar sig vara stor, han är för liten just därför att han tror att han är stor. För honom blir aldrig hemligheten uppenbarad. Därför säger också Jesus de befriande orden: om ni inte tar emot Guds rike som ett barn, då kommer ni aldrig där in. Vår kära text förkunnar också till stor tröst denna reformationsdag. Ett av de underbaraste orden om Herrens vänliga inbjudan till var och en av oss som sitter på bänken denna söndag. Det är ingen som är utesluten. Det gäller dig. Och du må vara hur du än är, så säger Jesus: kom till mig, du som arbetar och bär på bördor, så ska jag bära. Vad innebär dessa ord, kära? Du må känna dig helt övergiven. Du må känna dig ensam. Du ska ändå veta att du har en far i himlen som har överöst dig med sin kärlek. Och inte nog med det, han kallar dig för sin tid. Hur kan vi veta det? Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss, att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 1 Johannes 3. Att han säger kom till mig, det innebär också att just du behöver inte oroa dig för någon eller vad någon i den här världen tycker om din kristna tro. För du är redan och kommer alltid att vara ett Guds barn. Hur det kommer att bli i framtiden med honom, det är, kära vänner, ännu större än vi kan föreställa oss. Hur vet vi det? Mina älskare, vi är nu Guds barn, och vad vi ska bli är ännu inte uppenbart. Men vi vet att när han uppenbaras kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. 1 Johannes 3. Att han säger kom till mig, det innebär att allt förmår du genom honom. För det är han som ger dig kraften. Du kan vara svag. Du kan vara sjuk. Du kan ha en bräcklig kropp i dig själv. Men vad står? Kristi nåd är nog för dig. Hans kraft kommer din svaghet till hjälp. Hur vet vi det? Min nåd är dig nog. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet. För att Kristi kraft ska vila över mig. Andra går inte och jag tar på mig. Den enda fullkomlighet, kära vänner, vi behöver, det är hans verk. Ingen uppgift, ingen utmaning, inga svårigheter, ingen kritik, ingen smärta av något slag, vad det än må vara, kommer någonsin att skilja oss från den kärlek som Gud ger oss. Jesus är jag stark och han ger mig vad jag behöver för varje dag. I Jesus lever jag och det är honom jag rör mig och det är honom jag är till. Hur vet vi det? Ty jag är viss att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makt och höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus. Romarbrevet 8. Jesus älskar dig, jag vet. Tyngd i Bibeln säger det. Så enkelt är det. Det får vi tro och det får vi ta emot. I allt detta så blir den lagliga bördan och det är ibland tunga oket lite lättare. Vi bär på bördor, var och en har sin börda att bära. Det vet vi. När du tänker på honom så flyttas det tunga, svåra, ja ångesten, våndan och bedrövelsen från dig över på honom. Det står så. Därför kom Jesus till världen för att just bära din börda. Därför, kära vänner, ska vi en dag som denna fröjda oss och vara glada. Som rubrik över denna söndag så stod det i vår kyrkokalender och som vi läste i vår evangelietext: sanningen ska göra er fria. Vilken sanning? Sanningen om Gud och sanningen om människor. Och den ska vi predika tills dess han kommer på. Låt oss med frimodighet och styrka fortsätta kampen för det rena läget. Från denna talarstol och i hela vår kyrka alltid förkunna att vi är frälsta endast genom Guds nåd. Människan bidrar inte på något sätt till sin frälsning. Vi tror att vi får denna oförtjänta nåd och allt den har uträttat endast genom tron. Tron är bara handen som tar emot gåvan, Guds nåd. Tron är den enkla förtröstan på löftena. Och så till slut så grundar sig allt detta på det som var tillsammans med Herre Jesus, vad de har berättat och som är nedskrivet i Bibeln. Författarna såg, de hörde och de skrev ner ord ingivna av Gud själv. Och hela Bibeln är skriven för att vi ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att vi genom tron ska ha liv i hans namn. Alltså nåden alena, tron alena, skriften alena. Amen. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du har uppenbarat denna stora hemlighet för oss som är små och oansenliga. Tack för att vår lilla församling, tack för att vår lilla kyrka har detta rika och stora budskap fritt och fritt. Lär du nu oss att behålla och bevara det. Du vet vad var och en behöver av oss, av tröst, glädje, men också varning och mat. Hjälp du oss att hålla ut till den dag du kommer åt. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.